Det här är en väldigt liten farkost, 1,3 meter lång liten tub med då en rund för och en liten spetsig akter med en propeller i. Och i övrigt så ser man utifrån så ser man nästan ingenting.
Det säger Ivan Stenius, biträdande universitetslektor vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Robotubåten han pratar om är 1,3 meter lång, 13 centimeter i diameter och väger cirka 13 kilo. På bild ser den lite ut som en långsmal gul brandsläckare med en propeller i ändan. Och den manövrerar sig själv. Eller ja, man ställer in den på förhand för ett visst uppdrag och sen sköter den sig själv under vattnet.
Vi styr den genom att vinkla propellern istället för att ha fenor och roder på den. Så att utvändigt så ser man nästan ingenting annat än ett rör och en propeller. Det som vi fokuserar med vad det gäller den här typen av farkoster, det är just att titta på hur ska man utveckla deras räckvidd, hur ska man förbättra deras prestanda vad det gäller autonomitet, robusthet och på något sätt deras förmåga att själv kunna navigera och klara sig under längre perioder i undervattensmiljöer och att eventuellt på sikt också kunna samarbeta med varandra, att man har flera små enheter som arbetar i grupp.
Många små autonoma miniubåtar som kommunicerar med varann och med en gemensam central som kanske ännu andra enheter på land, till sjöss, i luften. I framtiden är kanske allt det här möjligt. Den kunskap som KTH nu samlar på sig hoppas universitetet att ska gagna både all slags forskare, det svenska försvaret samt olika företag. Exempel på kommersiella behov är till exempel all slags energiutvinning till havs.
Så då behöver man kanske undersöka den miljön där man ska montera och sätta upp de här stora systemen för havsbaserad energi. Det kan vara vindkraft, vågkraft och det som är mer traditionellt offshore-relaterad oljeindustrin. Men det är en väldigt bred flora av olika typer av användare beroende på hur man då utrustar de här med sensorer.
Och det här med sensorer betonar Ivan Stenius rejält. Helt beroende på hur den utrustning den obemannade farkosten förses med så tjänar den helt olika syften.
Och det kan vara uppgifter som att åka och leta efter saker om man utrustar den med sonarutrustning som kan skapa en 3D-bild av bottenstrukturen. Då kan sådana här farkoster ligga och autonomt av sig själva söka av områden och samla in data över hur det ser ut. Och sen kan man analysera det där och se om man hittar det man är ute och letar efter. Eller så kan det vara att den är utrustad med olika typer av sensorer för mäta. Det kan vara allt från att bara mäta temperatur, salthalt, tryck, till att mäta kanske olika typer av algförekomster i vattnet, giftförekomster.
Tänker man på forskningen så är det till exempel miljöforskning och polarforskning som kan ha nytta av en sån här robotubåt.
I polarsammanhang så är man intresserad av att kunna åka in under polarisarna med de här. Och i princip så vill man då kunna mäta tjockleken på isen fast underifrån. Så att man åker liksom och följer iskonturerna underifrån. För att då till exempel kalibrera sina modeller för att mäta istjockleken från rymden. Så att det blir liksom samarbete mellan rymdforskning och undervattensteknik för att ta fram effektiva mätsystem för att se hur till exempel polarisarna förändras med tiden.
Kungliga Tekniska Högskolans ubåt, som för övrigt i svensk IKEA-anda också har ett namn, Carl med C, namngiven efter kungen kanske. Den här ubåten är i sig inte unik. Många olika länder jobbar med den här typen av obemannade undervattensfarkoster. KTH har till exempel ett samarbete med universitetet i Porto i Portugal, där man jobbar med en samma storleksmodell. Norge har likaså en mängd olika farkoster på gång i olika storlekar, liksom också USA och Island, berättar Ivan Stenius. Likaså finns det redan obemannade farkoster som i liten skala används av myndigheter i Sverige, till exempel för att hitta drunknade under isen, säger Stenius. Men det som skiljer KTHs robot från andra existerande är alltså målet att ge den här farkosten en längre räckvidd. Små farkoster är ofta lätta, smidiga och energisnåla men har begränsad räckvidd. Med sin lilla energikälla, i Karls fall till exempel ett batteri, så kommer farkosten inte så långt och målet är att på olika sätt få till stånd en liten farkost som samtidigt skulle ha större räckvidd.
Det som vi vill göra i våra projekt och i våra forskning är att lära oss hur man ska kunna få de här att bli just mer uthålliga och robusta. Och robusthet så menar jag just robusthet i autonomi. Det vill säga att de kan klara sig på egen hand. Ska de vara nere i en vecka eller en månad så behöver de kunna hantera jättemycket olika oförutsedda händelser. Allt från att den fastnar i saker, att den tappar bort sig, den liksom kommer i situationer där den kanske riskerar att kollidera med någon annan farkost eller övrig liksom båttrafik.
Samtidigt vill man också ta fram alternativa dockningssystem under vattnet där miniubåten själv kunde checka in och ladda upp sig. Och sen var det här med att kombinera flera robotar så att de tillsammans kan få mera till stånd än vad de kunde göra ensamma. Med ett helt stimma av robotubåtar kan man göra en annan typ av mätningar.
Koordinerade och på något sätt utbredda mätningar av undervattensmiljön för en rad olika ändamål. Som kan vara allt från just miljöövervakningsproblematik till att man ser olika typer av kanske hamnskyddssystem eller liknande.
Nu är det ju inte helt billigt med undervattensfarkoster, men där utnyttjar Kungliga Tekniska Högskolan ny teknik för att åtminstone kunna göra prototyper billigare och enklare. Flera av delarna på robotubåten Carl är utskrivna på en 3D-printer.
I våran farkost så har vi små tvärgående skott, till exempel invändigt i den här, och de har en diameter på kanske 120 mm. Och de strukturelementen kan vi då skriva ut. Men det tar ändå en 6-8 timmar att skriva ut ett sånt. Men så kalendertid så tar det lång tid. Så det blir inte effektivt i någon serietillverkningsprocess. Men däremot för oss så blir det effektivt. Jag kan designa den här komponenten på kvällen. Och sen på morgonen så har jag den. Så är den klar och utskriven. Så att för mig när jag kan göra annat under tiden och det är inte kalendertiden som är väsentligt som är ett problem för mig. Så då blir det här väldigt kostnadseffektivt och vi har väldigt stor flexibilitet i vår utveckling och tillverkning.
Det här gör att man snabbt kan omsätta nya idéer i praktiken för att se om de förbättrar prestandan. Det här svenska forskningsprojektet är alltså inte unikt. Det finns undervattensfarkoster av olika slag och storlekar runt om i världen. Till exempel har obemannade undervattensfarkoster tagits till hjälp då man på sistone sökt efter störtade plan och deras svarta lådor. Och allt vanligare kommer det att bli, uppskattar Ivan Stenius. Redan nu har många stater någon typ av liten undervattensfarkost.
Det vi redan med säkerhet kunnat utesluta är en konventionell ubåt. Övriga alternativ ska nu bedömas och analyseras baserat på det mycket omfattande sensor- och analysunderlag som finns tillgängligt. Och
Så här ledde i Sverige senaste fredag den 24 oktober då ubåtsjakten avblåstes. Så tänk om det då alltså var såna små det handlade om i Stockholms vattnen i oktober.
Ja, alltså den här typen av små är det helt klart att alla, jag menar det är ju globalt så är alla, de flesta större nationer som har intresse i undervattensverksamhet har i den här typen av scenarier framför sig och har också produkter som liknar de projekt som vi håller på med. Så vi är inte unika på det sättet. Och sådana som kan tänkas vilja komma in i Stockholmsområdet är absolut inne på samma idéer att ha mera små autonoma. Sen i de här, det som jag tog upp förut där med att de är på något sätt räckviddsbegränsade, genom att de är väldigt små så har de ingen lång räckvidd, så att en sån farkost skulle behöva ha någon slags moderfartyg väldigt nära sig för att för att kunna nå in. Så att de kan inte ligga och köra över Östersjön av sig själva och komma in.
Men det var ju visst något fartyg på vift i Östersjön nu samtidigt. Nåja, vi går vidare. Att skapa sig en sån här undervattensfarkost är hur som helst kanske en bra idé.
Ja. Men är det någon slags sånt scenario som är framför då? Alltså att det blir en väldig trafik under vattnet med en massa apparater som styr sig själva?
Jag tror att man kan nog säkert liksom se på vad som har hänt i luftsidan och se liksom hur... Nu har det ju på något sätt exploderat med små flygande autonoma farkoster. Och så att det kan man ju se framför sig om det blir fler sådana som får någon nytta liksom i olika sammanhang och som är kostnadseffektiva och resurseffektiva så är det säkert så. Men där kommer nog också regelverk och sånt att behöva hinna ikapp lite grann. Just nu så vet man inte riktigt hur man ska hantera de här farkosterna. Är det vem har ansvar om det händer saker och sådär. Så det är ju parallella arbeten, som processer och arbeten som också pågår nu. Liksom, om den här typen av farkoster kommer att bli mer och mer vanliga. Det kan vara under vattnet, det kan vara på ytan eller i luften, eller det kan vara samarbeten med sådana system där de kan kommunicera mellan varandra. Och hur ska de då hanteras i det allmänna liksom lagstiftningen?